Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och välkomna till podden Inte din morsa.
Vi är lite starstruck.
Vi är själva sinnebilden av exalterade.
The holistic psychologist bitches.
Hon är i stan.
Jag
i
vet.
Stockholm.
Jag tycker det är så spännande för att jag har träffat både terapeuter och människor som lever väldigt spirituellt idag. Kanske 4 personer som jag säger, har du hört att liksom, the holistic psychologist är i stan? Så här, vem är det jag talar som är? Så här, va? Jag tror liksom att alla vet vem hon är.
Det måste ju naturligtvis ha att göra med algoritmerna. Våra flöden är ju bara helt så här pumpade av holistic psychologists budskap från morgon till kväll. Mm. För att vi har likat henne och varit så oerhört liksom intresserade och exalterade över hennes existens i närmare ett år nu. För oss så framstår hon som en så här megakändis, men det är hon ju inte. Men det är ändå stort att hon är här och att hon... Ja, det är ju förlaget Mondial då som har översatt hennes How to do the work.
Mm. Jag har den både på engelska och svenska. Varva lite. Men jag fick en sån otrolig aha-upplevelse. Aha. Jag läste Svenskan häromdagen, deras extra tidning som kommer på lördagar, va?
Mm, är den här Perfect Guide?
Precis, deras bilaga. Mm. Jag läste en krönika av Hugo Renberg. Han är ju redaktör för Perfect Guide på SVT. SVD, Svenska Dagbladet.
Svenska Dagbladet.
Ja, yes. Jag tycker han är lite småputsig. Han liksom sätter fingret på vissa saker som kanske människor från vanliga klassen inte skulle våga pinpointa. Men Hugo, han rör sig lite i societen, så det är lite spännande tycker jag. Och så skrev han om böcker.
Mm.
Att han hade varit på någon bok, liksom, en bokaffär helt enkelt. Och hade sett en kvinna stå och titta på olika böcker som hon skulle köpa. Och så kunde han inte sluta lägga sig i. Så han var så här, jaha, du ska köpa den där mastodontboken på engelska.
Mm.
Wow, typ. Så här, okej, varför ska du inte ha den på svenska för? Men vadå svenska? Man måste ju läsa på originalspråket.
Mm.
Och så sa han så här, det är så få människor i det här landet som liksom inte är utbildade inom liksom engelska eller som kommer så här halv amerikan hit och dit, som får ut någonting, alltså som får ut något mer av att läsa det på originalspråket.
Mm.
Han bara liksom, vad är det där? Varför ska man missa massa liksom nyanser? Och varför ska man missa olika liksom delar av innehållet för att man ska vara kokett? Och låtsas att man är så en jävel på engelska.
Ja.
För som man sa, de som översätter är ju the best of the best i det här landet.
Ja. Det är ofta tvåspråkiga personer som översätter dessutom. Ja. Så att liksom, vi kan aldrig ens komma dit. Vi som liksom är infödda svenskar och inte har vuxit upp med engelska som modersmål. Ja.
Precis, och då läser man, liksom, vare sig det handlar om en avancerad bok eller en...
skönlitterär
upplevelse. Ja, precis. Ja. Så är det ändå så här, undrar vad det där betyder. Ibland så fattar man inte i sammanhanget. Men ändå, det ska läsas på originalspråk.
Ja.
Så tack Hugo för den krönikan. För nu har jag helt svängt. Jag bara säger, för vem ska jag vara kokett? Vem ligger bredvid mig i min säng eller min soffa och ser att jag läser typ Dostojevski
på
ryska?
Men Hugo och Ann, jag vill ändå säga en sak. Jag håller inte riktigt med. Jag som är en av de här språkbegåvade människorna, nej det är absolut inte. Men det jag har förstått med svenskan versus då till exempel engelskan, det är ju att svenskan har ju så otroligt mycket färre ord än engelskan.
Mm.
Och det gäller även tyskan, vilket gör att översättningarna faktiskt ibland kan bli direkt felaktiga. Till exempel så... det här är liksom en ögonöppnande upplevelse bara för hästnördar förstås. Men den svenska ridhandboken är ju en översättning av den tyska ridhandboken. Som då skrevs någon gång på 1800-talet eller vad det nu var. Och då har man översatt ett tyskt ord till stöd på bettet. Alltså hästen ska ta stöd på bettet.
Okej.
Okay. Mm. Det finns liksom inget ord att översätta det här tyska begreppet med. Men det är i alla fall direkt...
bettet?
Ja, men det har i alla fall skapat en helt felaktig tolkning av att hästar ska inte alls gå runt och stödja sig på. Alltså det är ett ganska grovt uttryck för en metallbit som är inne i ett djurs mun, att de ska stödja sig på det. Alltså förstår du, att vi har ett mycket mer begränsat ordförråd, vilket gör att det kan faktiskt direkt bli missförstånd och felaktiga i synnerhet när det gäller vetenskaplig litteratur, tänker jag.
Ja, men alltså, det kan jag förstå, men jag tänker om man ska läsa liksom en skönlitterär
jag fattar. Det handlar ju bara om att man ska koketera med att man har någon typ av kunskap som inte andra har.
Precis.
Jag är helt med honom på det. Men jag ville ändå bara lägga in en liten brasklapp.
Ja,
i vissa fall.
Ja, men som jag är fortfarande team Hugo. Typ jag är team Hugo. Jag är team Hugo. Nej, men eftersom jag har båda då do the work med
Nicola Perra.
Nicola Perra. Så håller jag på att läsa hela tiden den engelska versionen.
Mm.
Och då direkt när jag läste den där krönikan så bara... jag tar den svenska. Dels så plöjer jag ju svenska som liksom ett galet monster.
Det går ju tre gånger så snabbt.
Ja, istället för så här, jaha... Men det som kanske är bra, det är ju att man läser lite långsammare. Man tar in, man begrundar... Ja, jag vet inte. Men jag tyckte bara att det var så roligt. För att det handlar ju om precis det han sa.
Mm.
Att säga, läs på ursprungsspråket så liksom man får höra hennes tonalitet. Vad vet du om amerikansk tonalitet?
Ja, verkligen. Ingenting.
Ja, ett nytt avsnitt, en ny vecka och in i fucking istiden. Jag orkar inte.
Mm.
Jag har märkt att jag har tagit till en... liksom ett nytt sätt att skydda mig från istiden. Jag vill bara vara i liksom i rum och i lokaler utan fönster. Gymmet.
Bunkers.
Ja, restauranger. Nej, jag vill liksom låtsas.
Studios.
Ja. Det är där jag känner mig trygg.
Ja.
Jag ska bo i en grotta, älskling.
Mm, det som har hänt under den här veckan, förutom att det har liksom regnat och snöat helvete, det är att det även har dundrat in en vidrig då kvinnohatande text i Sydöstran av Elinor Eriksson.
Mm-hmm.
Både du och jag har ju liksom intresserat oss för kvinnohälsa.
Mm.
Ja, men holistic psychologist, men vi är också extremt förtjusta i Asabia Britton, alltså kvinnor som kvinnliga influencers som väljer att lyfta kvinnohälsa på olika sätt och som ja, vad ska man säga, fortbildar och har fortbildat mig för första gången i mitt 44-åriga liv om till exempel det cykliska måendet, om förklimakteriet, om liksom hur våra hormoner på olika sätt ja, men skapar både oreda men också liksom reda om man nu väljer att liksom leva ett cykliskt liv och göra sig medveten om att vi är cykliska varelser. Hormonhäxan är en kvinna som jag har börjat följa efter att jag, du vet, syster Amini.
Mm.
Hon ja, var ju med i Anitas podd.
Mm.
Her Care. Och där var jag också med. Och det avsnittet fick inte sändas. Tydligen är det något så fruktansvärt provocerande med kvinnor som har då liksom kritik att framföra mot vården. Och i det här avsnittet så pratade jag om min sköldkörtelproblematik. Och jag kan inte ens minnas att jag sa någonting som var kontroversiellt. Bara att min sköldkörtelproblematik liksom inte riktigt togs på allvar, tyckte jag. Jag nämnde liksom inga vårdgivares namn eller jag lyfte den frågan och då kunde man inte sända det här avsnittet.
Ja, men det där låter så vagt.
Jag vet, nej men det är oerhört vagt och det är någonting tydligen som är så fruktansvärt provocerande när kvinnor tar saken i egna händer att till och med andra kvinnor går bananas. Elinor Eriksson. Ja, han är Köller, men också Elinor Eriksson då, som nu har skrivit en ledarkrönika i Sydöstran. Och där lyder rubriken "Flummet har kidnappat kvinnohälsan". Och i hennes då x antal tusen tecken långa text så namedroppar hon då alla dessa kvinnliga influencers som går in och fortbildar. Våran kanske största förebild på det svenska fältet, det är ju Vulverin,
ja.
Jenny Kos, som är fertilitets... Alltså hon håller på med justisen...
Nu blir ju rik på grund av dig, ska jag säga.
Ja, men jag tror inte hon är så rik, nej. Men hon gör ju också ett enormt jävla jobb i att utbilda kvinnor om hormonhälsa, men framförallt om så här fertilitet och att kunna följa sin cykel och inte bli gravid om man inte vill det och så vidare. Liksom. Hon är ju helt fantastisk tycker jag. Men hon får också utstå så fruktansvärt mycket påhopp, hat från då traditionella vårdgivare. Som
ska
tycker
gömmas
att hon,
undan.
Nej, man ska gömmas
alternativa
undan och man ska inte komma
behandlingar
på,
ska vilja.
Och man ska fan inte komma. Allting som då inte är liksom befäst med typ svenska studier, långtidsstudier som är liksom, det är kvacksalveri.
Mm.
Och det får man inte ägna sig åt. Och hon skriver ju just det här, att allt detta som dessa kvinnliga influencers då sprider är i stort sett kvacksalveri. Hon hoppar på Yoga Girl här som ju nu
yoga
är gravid.
Girl.
Yoga Girl är gravid med sitt andra barn.
Ja.
Och hon har då gått ut med att hon inte har gjort något ultraljud. Och hon går inte på någon mödravård. Och hon ska föda hemma. Mm. Och det här är ju någon typ av trend som man kan se. Att det är många kvinnor i generationen före oss. Liksom någonstans mellan 30 och 40 där. Som just vill liksom lära känna sitt födande på ett annat sätt. Asabia Britton är ju barnmorska. Men har också fött hemma. Och hennes syster då, som hon har skrivit en bok tillsammans med. De är också liksom inne på det här.
Jag känner så här, om jag mot alla odds, Guds odds, skulle bli gravid igen. Jag skulle sätta in en spiral 4 april.
Oj.
Oj, ja. Ha inget oskyddat sex innan ska jag skriva barn, ska jag säga. Det är nog lugnt. Det är nog lugnt. Jag menar lite roligt skrivet. Då tänker jag så här, om jag hade fått göra om till exempel Frasse, då hade jag velat föda honom hemma.
Mm.
Om jag tar båda mina män som är fäder till mina pappor, deras liksom stresströskel när det gäller liksom föda, blod, hit och dit, de hade kanske coolat vippen om jag hade legat där hemma och fött och haft mig liksom. Så att jag tror så här, Om man ska föda barn hemma med sin man, det behöver man inte göra. Då måste nog till en... Ja.
En doula, en kvinna. Ja,
precis.
Ja, jag tänker också så här, hade jag fått göra om någon av mina förlossningar så kanske jag inte skulle ha gjort dem tillsammans med mina män.
Nej.
Alltså, det är så... Och jag tror att den här typen av kunskap och den här typen av... Att det finns liksom alternativa sätt att se både på födande, på sin menscykel och på den kvinnliga kroppen och så vidare. Jag känner ju en stor sorg över att den här kunskapen kommer till mig nu. Mm. Efter mitt sista barn. När jag typ ska sluta menstruera och bli liksom, gå in i ett klimakterium. Det är först nu jag har så här koll på min cykel och liksom, vad lutealfas är och vad som händer med både kropp och cykel när man inträder. Alltså, det har vi ju varit inne på före. Men den här krönikan då är liksom, den är så hatisk mot dessa kvinnliga influencers. Alltså, hon verkar vara så rädd för den här kunskapen. Hon kallar det för fejkade hälsoråd, kidnappa som jämställdhetsfrågor. Välkommen till flumfeminismen. Här kan du i faktaresistensens namn dö i livmoderhalscancer eller förblöda under din förlossning. Alltså, hon är så jävla hatisk mot de här då som hon kallar kvacksalvarna. Och jag vill bara säga...
Kallar hon de kvacksalvarna 2023?
Och jag vet inte ens vem du är, Elinor Eriksson. Men för det första så vill jag säga till dig att du idiotförklarar kvinnor generellt, men kvinnor, alltså i synnerhet de kvinnor som följer de här kontorna, som om att vi inte hade koll på liksom vetenskapliga paradigm, som om att vi inte själva kunde navigera i varför vi har sökt upp den här kunskapen, som om att vi helt liksom urkorkade får som inte kan värdera kunskap överhuvudtaget. Det gör mig liksom kränkt, ta mig fan.
Mm.
Nej, men det här är också ett väldigt så här, det är bara liksom ett supermanligt perspektiv att direkt gå ut och kalla saker och ting för flum.
Kan vi när få ett litet textprov?
Jo, absolut. Ja. Så här. Den gick förvisso av och fick lirkas ut, men förutom det var hemtestet bekvämt. Resultatet visade HPV-virus. Jag undersöktes och hade inga cellförändringar, men kände en tacksamhet till vården som hade koll på mig. Framgångsrika influencers inom kvinnohälsa tycks inte känna samma sak. Det här är ett slags modernt kvacksalveri som har blivit trendigt. Kontot Hormonhäxan berättar hur hon fått allvarliga cellförändringar och rekommenderats omgående operation. Men hon tror inte på ingrepp och tackade bestämt nej till den läkare som ville skära i hennes blomma. Alltså, hon förlöjligar hennes sätt att kalla sin vagina för en blomma. Istället bjuder hon nu in till digitala föreläsningar om självläkning för tjejer i liknande sits. En del av dem troligen är behov av professionell behandling, sorgligt nog. Vilda graviditeter förespråkas av Yoga Girl, en av de största hälsoinfluerarna. Då går man inte på ultraljud eller annan mödravård. Graviditet ska nämligen inte ses som något medicinskt och kroppens signaler ska kännas av ändå, menar hon. Livsfarligt, enligt gynekologerna. Ja, ni hör ju vart hon är på väg. Och för det första tycker jag också att det är så här, hon själv går in i den här texten med en egen upplevelse att hon känner sig så trygg. För att vården har koll på henne.
Mm.
Och då vill jag bara säga till dig, Elinor Eriksson...
Det har hon inte.
Nej, men liksom, det har hon inte för väldigt många andra.
Nej.
Mig till exempel, som har varit liksom undersökt av vården för olika tillstånd och fått liksom noll, zero hjälp för det som har varit mitt problem. Och det är därför så många söker sig till alternativa konton.
Mm.
Därför att vården ofta har brustit när det gäller kvinnohälsa. Mm. För att vi inte får tillräcklig hjälp när det gäller hormonella besvär till exempel. Att det är en sån djungel, att människor kan gå runt med hormonella obalanser i flera år och bara rekommenderas p-piller när det finns jättemycket andra saker att göra.
Mm.
Och leva i liksom årslångt lidande så här.
Om man spolar tillbaka klockan i några år så fanns det ju bara alternativa behandlingar för kvinnor.
Mm.
För då skulle ju allting bara liksom skjutsas undan. Och sättet jag var på den här cancerföreläsningen då, med hur man har karvat bort bröst.
Mm.
Alltså gröpt ur kvinnobröst med cancerceller. Fast det har inte haft någon betydelse, för det har bara behövt ta bort en liten, liten bit.
Mm.
Att man säger, ah, vi passar på här. Då tar vi, tänk om det ska vara manligt. Vi tar lite mer av kuken också. Hugg av skiten bara så får vi se om vi... Ja, men det är ju den inställning man har till kroppen, till kvinnliga kroppen, att den ska vara klinisk. Föd bara lilla vän, så här, sen går du ut, vi tar dina barn ifrån dig hit och dit. Tack god gud för att det här alternativa är tillbaka. Där det är lite liksom, som du säger, lite själ, lite hjärta, lite andligt. Det här sterila, liksom, vad har det lett till? Det har inte lett till en...
Ja, men det jag tycker framförallt med de här då kvinnoinfluencerserna, hormoninfluerarna, kan man sammanfatta dem till det? Det är att jag tycker att de är brobryggare. Jag tycker att de är, alltså Asabia Britton är väl en typisk brobryggare som ju är utbildad barnmorska som verkligen gör ett jättejobb med att både liksom täcka det alternativa tillsammans med traditionellt vetenskapliga. Att man faktiskt kan kombinera de här världarna. Det är väl det bästa när, liksom, när man kan mötas på något sätt. Men det finns ju vissa människor då som är så, de är så otroligt rädda för att saker och ting inte är mätbara och att det inte går att liksom verifiera med vetenskapliga studier som är gjorda enligt konstens alla fucking regler, som tror att det på något sätt borgar för att man ska bli frisk.
Men de är inte rädda för kvinnor. Är de inte rädda för att vara kvinnor?
Jag tror att man är rädd för det okända. Och att man är så himla, himla rädd också för att man inte... Alltså jag tror att det handlar om någon typ av existentiell så här, ångest. Att man är så rädd för att saker och ting inte alltid har svar. Att det inte finns svar till allt.
Men det är väl det som hela debatten om att barnen har tagit makten handlar om. Att man inte längre vågar känna in liksom, att man har en naturlig auktoritet som förälder. Man ska såklart vara snäll och gullig och älska dem hela tiden i första hand. Men känner hur jag själv har lagt ner så mycket timmar på att så här, känna in vad barnen vill ha tills de till slut inte själva känner det. Som jag tänker mina stora killar. Nu är jag med så här, nej, nu går vi dit, ni får det här, så, med Frasse och Bobo. Och de är så här, okej då, och så tillskas de lite ibland och säger, nej, okej då. De går liksom inte in i clinch. Men alltså, liksom, mina stora killar alltid var så, då ska vi ha lite så, sen ska vi ha lite så. Tänk att göra, då vill jag ha det, annars kommer inte jag följa. Det är alltid hela tiden, jag har låtit dem villkora allting. Det blir liksom så, man har blivit så utmattad som förälder, och det är man själv som har ställt till det.
Ja, men jag tror också att det är, eller är det en själv som har ställt till det? För det är ju som, så fort det dyker upp nya metoder i både liksom, ja men all typ av uppfostran, manualer och så här pedagogiska modeller, så stirrar vi oss blinda på de här modellerna och teorierna istället för att lyssna till det som känns rätt och riktigt. Alltså så här Lex Anna Wahlgren, så här, du ska bumpa på barnet, du ska köra över tröskeln, och så står man och gör det fast man bara känner instinktivt att så här, nej men gud, det här barnet mår jättedåligt, jag måste plocka upp det och samsova. Alltså,
amningsmetoderna, ja, 60-talet, var tredje timma.
Tumgreppet på bröstvårtan, man bara nej, men liksom, vi behöver inte olika metoder och teorier och strategier. De är bara där som mentala snuttefilter för att man känner sig så jävla lost och vilse som nybliven förälder. Men att liksom lyssna på sina inneboende djuriska instinkter räcker jävligt långt, ska jag säga. Men sen också en rädsla för att kvinnor, alltså så här, män också... tycker jag, men se en så här strukturellt maktproblem, att män ofta har velat kontrollera kvinnor. Kontrollera tillgängligheten till kvinnors kroppar, om man tittar på liksom, amningsidealet, det här att man ska säga, det är normalt att amma i 6 månader, om man tittar på vad som har stått i de här böckerna man har fått med sig från BVC. Hur länge har du ammat det här barnet? Man bara, varför är det ens viktigt att ställa
den
frågan?
Är det viktigt för er?
Är det viktigt för dig att veta det? Och att det är, anses vara liksom onormalt att amma sitt barn längre än 1,5 månader. Alltså, när jag födde Olga, då var det konstigt att amma i mer än 6 månader. Nu har ju det här förändrats jättemycket. Men då
och det beror ju på de alternativa kontorna.
Ja, det beror jättemycket på de alternativa kontorna. Att man är så här, har ifrågasatt de här vedertagna sanningarna som har stått inpräntat på typ BVC. Samt också när man föder barn och de bara klippte navelsträngen. Nu, jag hade ingen aning om vad så här sen avnavling var om inte jag hade följt de alternativa kontorna. De bara så här helt random tar prover, eller nu till exempel så fick jag frågan om skalpelektroder. Mm-hmm. Att sätta en skalpelektrod på ett barn, det är en ganska stor liksom intervention att göra på ett barns huvud. Det gör ju ont på en ofödd bebis att sätta en, liksom, sätta fast någonting i skalpen på en unge.
De känner inget.
Ja, men det har ju varit en vanlig föreställning. De har inga känslor när de är så där små. De ligger ändå där så trångt i passagen. Men att det faktiskt är en samtyckesfråga. Man ska bli tillfrågad, är det okej att vi sätter en skalpelektrod? De har satt skalpelektrod på alla mina barn förutom Olga som föddes med akut snitt. Ingen har frågat. De har bara gjort det.
Det alltså, det jag så. Minns inte ens, men jag tycker det var stor skillnad när jag födde Frasse. För då fick jag ligga med honom liksom i typ säkert en timme innan de klippte navelsträngen.
Ja,
ja, och då var det också första gången som de sa att pappan då, att han skulle ta av sig skjortan.
Ja, ah, ah. Det var samma sak med Foxen. Ah. Alltså så här, det är ju ändå något spännande med att man har fött barn i olika typ, ja, nästan sekel. Mm. Inte riktigt, men ändå. Att det liksom är sån jävla stor skillnad på så kort tid. Och det säger rätt mycket om vetenskapen, kan vi säga till dig, Elinor. Att den förändras väldigt, väldigt snabbt. Så det som du anser var flummigt och liksom kvacksalveri idag kommer vara vetenskapligt beforskat om 10-15 år.
Kalli-lili. Men jag tänkte när jag såg den här intervjun med Johanna Blad. Hon är ju profil på Motherhood här på Aller. Hon har ju
ja, hon började amma sin unge där direkt.
Ja, men hon har verkligen varit öppen om ett, ja, hon har haft problem med att bli gravid. Hon har mått illa under graviditeten. Hon har varit så här, allt är inte så kul som det framställs. Och sen så ammade hon sin unge i TV4-soffan. Och det här blev ju då 2023 ramaskri från gubbar och tantre ute liksom.
Absurt alltså.
Ja, och det är helt sjukt. Och hon säger det liksom till Må bra, de har skrivit hemska saker. Vissa till och med jämfört det här med att bajsa.
I direktsänd tv. Alltså det är så knäppt.
Jag förstår inte vad det är som upprör så otroligt mycket liksom. Hon sitter där med, och ammar. Hon, det är inte ens att hon där, oj, nu ska jag klä av mig och göra en stor grej. Hon tar ner sin amningsbehå och lägger barnet vid tutten.
Bajsa.
Ja, det är helt otroligt liksom.
Så sjukt.
Nå, och hon tänkte inte så mycket på det utan gjorde det då. Och sen så kommer det här hatet liksom. Och det är det som du återkommer till här då, det är blandat då som hon säger, det är både unga och gamla, men väldigt många kvinnor. Nästan bara kvinnor. Och de kan inte bara, är det avundsjuka eller? Alltså att man ser att det är en kvinna som är fri i sin kropp. Och det skapar liksom ångest för att man själv stänger igen och inte kan njuta. Bla bla. Jag kan inte se någon annan förklaring än att det är avundsjuka.
Ja, men sen är det väl... Finns det väl också vinster med att identifiera sig med förtryckaren? Alltså det kan man ju se så här, jag menar, det kan ju förklara varför Hitler hade så många liksom ja-sägare kring sig, att det finns en oerhörd liksom rädsla i att ställa sig på den andra sidan så att säga, att man ser så här, bara jag stannar kvar här och fortsätter att hjälpa till med det här förtrycket så kan jag liksom klara mig själv typ, alltså jag kan klara mig undan förtrycket.
Men jag
själv.
Får också vara med i den här nya gruppen som håller med mig.
Jag hör också ibland män försvara så här, uppfostringsmetoder. Till exempel, det tycker jag är ganska fascinerande, ute i min småort där jag bor. Där har jag startat upp en ny skola. En friskola. Jag tänker inte nämna några friskolekoncerns namn här. Nej, men de är liksom kända för lite hårda tag. Så här, att de har inga problem med barn med NPF-diagnoser och sånt. För det är samma regler för alla. Alla ställs upp på led och man räcker upp handen. Man sitter inte och pratar. De har liksom en profil där de har lite mer gammeldags struktur och sådär. Och då kan man ju tänka sig, ute i mitt samhälle där det är mycket hantverkare, det är många som inte ens har gått liksom mer än grundskolan, alltså det är hyfsat så här lågutbildad befolkning typ. Att de skulle tycka att det här kändes lite så här, nej men gud, jag vill inte att mina ungar ska så här gå runt och ha klädkod och uppstyrt och att man ska ställas upp på led och så här. Men nej, nej, nej. Det här omfamnar hela mitt samhälle. De tycker att det här är fantastiskt. Det här är så jävla bra. Ungarna ska ha hårda tag.
Nu är de som uppfostrar så jävla skitungarna.
Ja, liksom så här. Det krockar lite i mitt huvud på något sätt. Att jag är så här, jaha, liksom... Och det är väl också så här, medelklassens stora fall, att man liksom identifierar sig uppåt. Så att därför har vi lånat så jävla mycket pengar i det här landet. För att vi, och röstat fram en politik som egentligen kanske i slutändan kommer förgöra oss. Liksom. För att vi vill identifiera oss uppåt mot förtryckarmakten. Mm. Ja, men liksom, det är som det här begreppet cool girl eller one of the boys. När man är en sån här... drömtjej för killar. Man har bara killkompisar, man menar att killar är mer lojala än tjejer, man är sportig, smart men inte nördig, man är liksom så här, med på allt i sängen men man är inte galen i huvudet liksom. De gillar att dricka bärs med grabbarna och spela dataspel typ.
Ja, men
och de sitter inte och pratar om sin hormonhälsa och omfamnar det feminina.
Utan då tar man en bärs istället.
Ja, de är liksom extremt feminina bara i hur de ser ut.
Ja, men för det måste vara knullbara.
Ja, de måste vara knullbara, absolut.
Och de identifierar sig då mer med killarna, har de intalat sig själva. Men det, men, alltså, det måste ju finnas downsides med att så här, vara one of the guys.
Ja, men det är väl att man... Vad är det liksom?
Ja, men
the downside är väl att man helt enkelt missar kvinnlig lojalitet och att man...
Jag kan känna igen mig själv, liksom, i alla fall när jag var yngre, att man var så här, men för fan vad tråkig. Så här, men vadå, ska han behöva vara hemma då för att hon är gravid? Ska inte han få dricka då? Jag kan verkligen identifiera mig där att jag... Alltså man vill vara en av dem som inte är en gnällkärring. Vilket man då börjar, tycker jag, se på sig själv också på ett annat sätt. På sin kropp, på, som du menar, på sin graviditet. Jag kommer ihåg min första graviditet. Jag skulle vara med, och det skulle, man skulle liksom vara med och festa igen fast man inte kunde dricka. Och man skulle aldrig visa att man var trött eller hade behov. Mm. Jag tror att jag identifierat mig som en av liksom, the cool girls har gjort att jag... haft svårt, som jag pratade om, att bli mamma, att så här, släppa kontrollen och låta någon annan så här, sköta biffen. Det sa i alla fall terapeuten idag.
Ja, men det är ju verkligen det, och det, hon är inne på det också, att en cool girl har aldrig PMS. För hon är alltid chill. Precis. Hon har aldrig på så här, gråter över småsaker eller skapar drama. Hon tar en bärs istället.
Jag kommer ihåg när man var 20-årsåldern skulle börja åka på lite så här, längre resor. Åka till Thailand. Liksom. Så här, men ska du inte gå till din gym då, så får du så här, tabletter så du inte får mens. Typ, om, så att du kan vara knullbar typ. Och att så här, men det kanske är jobbigt då när du ska bada och så. Man bara, okej, men då bara experimentera lite. Då bara stoppar man sen. Och det är det som är så intressant. Att jag tror att det är dels därför jag älskat så mycket att vara gravid. För att det hormoniella har stabiliserats när jag varit gravid. Så att jag har varit så himla chillpill. Jag var så här,
whatever. Du har varit en cool girl.
Ja, jag har verkligen varit en cool girl. Med mage. Och då har jag också kunnat liksom vara en cool girl. Men jag har fått tillåtelse av det manliga släktet att omfamna det.
Mm.
Inte riktigt kanske. Nej, muttans makt. Och... Nej, jag håller med dig, älskling. Jag ångrar så mycket. Jag sörjer att jag har varit en cool girl. Jag hade önskat att jag hade varit mycket mer cyklisk i mitt liv. Och krävt att få vara det.
Mm.
Och en kompis till mig har ju börjat äta då med medicin mot sin PMS.
Mm.
Och så, nej, vet du, det är så mycket av nyanserna i mitt liv som har försvunnit.
Mm.
Jag menar så här, chansen att äntligen få leva ut och vara arg och säga vad jag tycker i min relation eller vad som liksom är orättvist, eller att få känna sig liten och få känna att, så här, att man är på något sätt djurisk.
Mm.
Nu är jag jämn hela tiden, så jävla tråkigt.
Mm. Eller typ att bli berövad sina kåtaste ögonblick.
Ja.
För det är ju också ganska intressant att så här, alla kvinnor som börjar notera sin cykel, alltså jag skojar inte, alla jag känner som har börjat göra det är rörande överens om att de är liksom dunderkåta vid ägglossning. Och så här, ja, gud, skulle det krävas 40 år av ett liv för att komma fram till det?
Har inte varit svårt för mig, så jag har inte varit svårt själv och ägglossningsbarn. Men jag har varit
galen. Ja, men det är liksom häpnadsväckande att det är så många som liksom inte ens vill erkänna att det är så. Mm. Eller att p-piller inte skulle ta bort eller ta udden av den här kåtheten, eller att det på något sätt är viktigare att känna då att man skyddar sig från en graviditet än att få känna den där kåtheten. Jag vet inte. Nej, men det är liksom, jag till skillnad från Elinor Eriksson vill tacka alla dessa influencers för att ni finns där ute, och jag är inte dugg orolig över kvinnosläktet ska bli förledda av er. Jag har liksom större tilltro än så till våra liksom.
Men jag tänker, det var det som Johanna sa också när hon hade ammat i TV. Hon sa, nu har det gått liksom en liten stund, men det som många ifrågasatte också, vilket jag tycker stärker det du säger, att samhället måste få gå in och toppstyra hur kvinnor beter sig med sin kropp.
Mm.
Så här, var du verkligen tvungen att amma? Var hon hungrig? Kunde du inte ha väntat? Så här, ja, det där får man väl fortfarande sköta liksom, i kulisserna.
Mm.
Och nästan uteslutande kvinnor.
Mm.
Sorgligt.
Kvinnor med liksom cool girl komplex alternativt liksom hårt fostrade av Dr. Spock, för det är ofta också kvinnor som är födda på 40-talet, alltså no offense, men det är liksom,
hon sa ju också att det var väldigt många unga.
Ja, unga.
Det har ju pendlat också
Ja, men de blir nykonservativa. Det går ju vågor hela tiden. Och det kommer ju en jättestor generation som överhuvudtaget inte vill ha barn, som inte vill amma, som inte vill föda, som tycker allt sånt är skitäckligt. Så det, allting går ju vågor hela tiden. Och ja, det är skrämmande tycker jag, att så här, den kvinnliga kroppen, födandet, ammandet, att det alltid ska liksom upp och tyckas och oreras om och undersökas, och att man inte bara kan få vara som sagt sitt kvinnodjur i sin kvinnokropp. Vad deppigt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ja, ska vi gå in på lite skvaller eller?
Gärna. Mm. Gud, har du något saftigt på gång?
Jag har saftigt om mig själv.
Ja. Vad är det som har hänt nu?
Idag har jag varit gäst i en podd som heter Alex samtalar med en människa.
Mm.
Terapeuten då, Alex, coachar en människa. En timme.
Mm.
Den här veckans coaching är Agneta Sjödin.
Mm.
Och för några veckor sedan så var det Mona Sahlin. Och jag har lyssnat på den här samtalen och kände så här, ja, men jag kanske ska göra det här då.
Mm.
Och då kommer man dit med ett dilemma. Och du vet, jag bara låg och tänkte igår så här, men vad ska jag ta? Är det något med barndomsgrejer? Något med så här, att man inte, om man älskar någon på fel sätt så blir det liksom, så blir det kärleken ändå inte bra liksom. Och vad är fel kärlek och så här. Men sen så ringde en kompis till mig precis när jag skulle gå. Och så sa jag så här, vilken av de här två dilemmana tycker du att jag ska ta? Och då hamnar vi på det här att det är så otroligt fokus nu på barndomstrauma ju.
Mm.
Det är bara så här väller över att så här, dina första år är så avgörande, du kan aldrig liksom... Du kan aldrig återhämta dig typ.
Ja.
You're fucked.
Där kommer vi svänga snart igen. Alltså, vi var ju faktiskt väldigt tidiga i Inte din morsa. Nu vill jag slå mig på bröstet. Med att pinpointa att den här trenden var liksom, skulle komma. Och nu bara fullkomligt vällen fram. Och vi
den, kommer är vänta
oss liksom så här, den är massiv. Dr. Nicole LePera har ju liksom bidragit till den starkt. Mm. Men Gabor Maté, The Body Keeps the Score, Wessel van der Kolk, alltså nu kommer en massa svenska böcker som också kommer ges ut under hösten om trauma. Men sen kommer det svängas just på så härliga till. Sen kommer vi tillbaks i det här biomedicinska. Nu kommer det komma jättemycket ny forskning om så AI och hur vi kan träna upp våra liksom, hjärnor för att inte
förändra mönster.
Ja, förändra mönster och sådär. Så att,
Men så har jag liksom, efter förra veckans podd där vi pratade om att vi kanske inte är medberoende utan att vi har liksom
utsatt ett svektrauma.
Svektrauma. Du vet, det här har satt igång så mycket grejer med älskling.
Ja.
Bara på gott måste jag säga.
Mm.
Att jag säger okej, för att veta vad som är vad så måste man också sätta gränser kring sin kropp då.
Mm.
Och själ. Så då tänkte jag så här, men då ställer jag frågan då om det här... Den här massiva liksom, med propagandan då att så här, allting har med barndomen att göra. Om det stämmer, eller liksom, det är klart att det stämmer i mångt och mycket. Men att det också kanske handlar om att man vill stanna kvar där.
Mm.
Som min kompis sa, vad är vad? Vad är det att du vill befästa dig i det där? Det går inte, för att, det kan inte jag liksom läx. Jag har ADHD eller jag hit och dit. Ja, men det går inte, för då, ditt barndomstrauma, så jag kan inte komma förbi det där. Och så då ställde jag den frågan. Och sen så bara höll han på och lirkade med mig och höll på. Så till slut så var jag liksom så bortkollrad att jag bara typ... Jag grät ju då. För att han sa så här till mig. Men vad vill du då? Vill du vara kvar där? Vill du vara kvar i tankarna om att det är barndomen och att du föddes för tidigt och din pappa? Eller liksom, vill du bort från det? Vill du hitta ett nytt sätt att leva? Jag var så här, ja det vill jag. Ja, men varför gör du inte det? Jag bara, jo, det ska jag göra. Och sen fortsatte han och ställa massa frågor till mig. Och så sa han, vad händer med dig när du är själv då?
Mm.
Ja, men det blir väldigt liksom... Min kropp och min själ blir närvarande, inte bara huvudet, sa jag.
Mm.
Nej, och vad händer i din kropp då när du tänker på din mamma? För jag börjar prata om metafysik och liksom... Men, Viktor Frankl, att så här, man har så mycket i kroppen. Och så plötsligt så gick det upp för mig att förmodligen orsaken till att jag vill ha så många barn och att jag har så många barn är att jag känner att min mamma är med mig när jag är mamma.
Mm.
Så att när jag säger saker på vissa sätt, jag tänker ofta på det, att när jag säger på ett sätt, då är det så här, men gud, det var som att mamma... Jag säger inför mig själv liksom, så här, men gud, det är lite precis som mamma var. Då vill jag liksom, det är som mamma typ. Och då sa han det, när blev din mamma sjuk då? Ja, då var jag 19. Ja, och då stoppade du huvudet i sanden. Ja, nej, jag vet inte, det kanske jag gjorde lite grann. Ja. Du är alltså fortfarande en trotsig 19-åring som behöver en mamma. Men hela ditt liv så har du varit så rädd för att släppa kontrollen på grund av din mammas död. För du är så rädd att någonting sånt ska drabba dig igen. För jag pratade om att du och jag, bara, så kan inte bara någon mamma oss? Måste vi göra allting själv?
Mm.
Själva. Han bara, men du har aldrig sänkt garden, så du har aldrig tillåtit någon att göra det.
Mm.
Det var liksom, det var så fundamentalt och världsomvälvande. Ja, ni får väl lyssna på podden. Jag är fortfarande liksom helt i chock. Och nu ska jag då våga möta mig själv. Så nu ska jag åka till något nunnekloster i 2 dagar, Rättvik.
Ska du göra det på riktigt?
Ja, i 2 dagar, från 8 på kvällen till söndag. Och köra så här tysthets...
Ann på tystnadsresultat, ja. Det här är nästan så här, alltså det här är typ värt en dokumentärfilmare by your side. För att alltså, jag kan inte tänka mig något mer
spektakulärt.
Nej.
Jag sa det, kommer jag få, vad kommer hända med mig? Ja, det kommer ju vara helt vidrigt i början och du kommer förmodligen få, du kommer hamna i olika liksom, faser såklart och du kommer få panikångestattack. Jag var såhär, jaha, okej. Men ja, jag tänker att jag ska testa det. Och sen precis när vi hade spelat in klart, så han såhär, kom du ihåg när vi dejtade varandra? Jag var så här, du vet, man ska söka i minnet. Jag bara, då släpper jag mig såhär, låg vi med varandra? Han bara, du behöver inte vara orolig, vi gjorde inte det, vi låg inte med varandra. Jag bara, jag kommer inte på, jag fattar såhär. Jag tycker att jag känner igen hans ansikte, men det var för att jag tyckte att jag trodde att han såg härlig ut.
Ja. Alltså ändå lite, Alex, är han terapeut?
Ja.
Lite gränslös människa. Han bjuder in dig till podden fast han vet att ni har dejtat. Och så bara kommer han in rätt in i ditt så här djupaste, mest smärtsamma. Och bandar det. Det var inte så här, gud, vill du träffa någon efteråt? Eller du kanske behöver prata med någon nu.
Nej, men det kändes inte alls så. Och det var ju som jag sa, vi tog ju en fika på Rosendals trädgård och konstaterade ganska snabbt att vi var båda för mycket i kris. Så vi kramade varandra och gick därifrån.
Ja.
Så du behöver inte oroa att det var något mer. Jag bara, men nu kanske det kan bli det. Det känns ändå häftigt att jag nu ska gå andningskurs och åka på 2 dagars tystläge med nunnor. Katolska nunnor och kristna präster. Enda stället i Sverige. Jag vet inte hur det ska gå till, men jag tänker göra i alla fall. Fortsättning följer.
Helt otroligt.
Mm-mm. Vad har du gjort?
Ja, du, vad har jag gjort sen förra veckan? Jag har suttit om och om igen tillsammans med mina söner och tittat på när vår kära förbundskapten Janne har blivit intervjuad då och fått frispel av Bojan.
Vi lyssnar väl lite.
Frågar du inte med 5-0 så står du och gnäller.
Jag gnäller inte, jag frågar om Jesper Karlsson. Ja, det är en spelare som kan hjälpa dig på en andra plats.
Jätteroligt. Det är ju jätteroligt att komma in i mål.
Jo, men det är ju så glädjande. Jesper, jag vill bara veta ja, hur det snack går ju.
Det är så här, när jag kommer hit till den här studion så har du stått här och tjatat inom allting.
Ja, det har jag. Och så kommer jag hit. Och jag frågar den här i frågan.
Jag kommer hit för jag åker inte stå och prata med
mig. Du behöver inte,
det är så jävla dåligt. Ni är 4 man som konfronterar mig med frågor efter att du vunnit med 5-0.
Men du börjar defensivt att du har vunnit 5 av de sista 6 matcherna. Så förbundskapten måste du. Du har representerat 10 miljoner människor.
Men vad
och du har pappa någon som är yngre än dig.
Vad representerar
du? I Sverige såklart.
Jag skulle ju skriva till dig så här, ska vi trycka upp en t-shirt? För att jag känner så här, nej men gode gud. Kan alla bara skaffa sig ett liv?
Ja.
5 män som har tittat på en match.
Ja.
Som nu lever någon form av så här inre stress över att någon tyckte någonting och nu är det liksom rasista bara.
Men det är också så här, 5 män, alltså det är också så här,
5 män och 5 babies.
Ja, det är liksom film. Också det att det är roligt att män tycker att kvinnor är hysteriska, ja. Och hormonstinna. Man bara, men titta på det här klippet och se liksom ett gäng hysteriska män.
Klimakteriegubbar.
Ja, som inte klarar av att hålla konceptet ens i liksom framför tv-kamerorna.
Nej.
Det är liksom helt bizarrt.
De bara släpper det.
Ja, och sen är det ju intressant också av den anledningen att det här blir en sån vattendelare.
Mm.
Att de som är liksom på Bojans sida, de är så övertygade om att Bojan har fullt rätt i att känna och tycka som han gör och uttrycka sig på det här sättet. Och de som är inne på Jannes sida tycker då att det är liksom helt oförklarligt att Bojan beter sig som han gör.
Mm.
Det är liksom en total omöjlighet att se bägges perspektiv. Eller att bara, som du och jag krasst konstaterar, ja, men vem fan tror att det kommer ske någonting annat när det redan är en sån här upprörd stämning? Mm. Det är klart att folk kommer bete sig som kukhuvud och de vräker ur sig all möjlig skit. Men jag tänker ändå att det är märkligt att Bojan får kalla sig själv för journalist.
Mm.
Man måste ändå betrakta någon som någon typ av krönikör, för han har ju extremt mycket åsikter. En journalists viktigaste uppgift, det är att förhålla sig oberoende och inte gå in i känslan när man intervjuar människor. Du ska ställa kritiska frågor, absolut, men att på det här sättet bara liksom brusa upp i någon slags så här mega macho galenskap, så här, det tycker inte jag är en journalist. Nej. Vad tycker?
Och inför hela svenska folket. När jag bara kände så här, nej men hur går vi vidare? Hur kan det här liksom blivit en nationell vattendel?
Men hur kan vi ha sett ens, hur kan de ens sända det här? Varför säger man inte bara bryt? Hallå gubbar, lugna ner er. Det här är liksom så här, de ligger väl ändå. Det är inte värdigt. Nu får ni faktiskt se. Varför är det ingen som ingriper av de här andra fyra personerna?
Nej, så nervösa. Män som säger, män som måste stå på mäns sida, och nu är det två män som tycker olika.
Män som slickar uppåt också.
Och då vet de inte vad de ska ta sig till.
Vad ska jag stå någonstans? Alltså vad är det här? Det är liksom det är bara, tycker jag, ett stort jävla bevis för att manssläktet är liksom ute på hal is på något sätt.
Ska utraderas.
De ska utraderas.
Nej, och så dagen efter de ringer och ber om ursäkt till varandra. Och han svarar inte Bojan. Och sen citatet som jag nu vill ha på en collegetröja. Jag kan förlåta, men inte glömma. Nej, okej, men då ska du vara med en kvinna under en vecka och se vad hon råkar ut för skit. Och sen ska vi se om du säger en din patetiska sate. Jag måste ta en bullerbit, jag blir så upprörd. Gud, det där var inte bra för er svenska män efter den senaste debatten om att ni liksom har tappat fotfästet.
Nej, och så här... gå upp i känsla på ett sätt som är... Det är typ också den enda gången när män tillåts visa känslor. Det är när sport är inblandat. Då kan man liksom stå och skrika och förlora koncepten.
Eller
och,
kramas.
Eller kramas, eller liksom...
Kasta sig på varandra.
Kasta sig, gråta, så här. Det, där och då är alla känslor tillåtna.
Religiösa gester, jämfört med inte religiösa.
Och så här, rasistiska utspel. Alltså det är så här, inga lagar om någonting beträffande liksom... Hur det är att vara man, allt bara upphör.
Ja, det är som att säga, vi har inte varit med under de 2000 årens senaste utveckling.
Nej, det är bara, allt försvann bara.
För vi fick en känsla.
Fotbollskänsla. Fotbollsrelaterad känsla. Det är en diagnos. Sen har jag också det som har hänt i mitt privatliv. Jag ska gå in på den lilla biten. Det är förutom att det är vinter och ofantligt mycket skottning och liksom ett helvetiskt så tungrott jobb som man trodde att man liksom var färdig med för årstiden. Det har tagit mycket av min tid. Men sen har vi också rivit ut hela vårt kök.
Kanon.
Kanon. Men till saken här att det faktiskt har blivit väldigt kanon. Därför att vi har då... Ja, vi har ju inget kök, för vi ska... renovera köket, vilket ju både var extremt behövligt för att jag höll på att falla isär på olika sätt, och det ska också bli råhärligt att få göra det så som vi har drömt om i så många år. Men det har gjort att vi nu har inrett en liten, i vårt vardagsrum, en liten pantryhörna. Och det är så jävla intressant att se vad som händer med en grupp människor när man bara liksom ändrar karaktären av ett rum. Vi är ju inte så mycket i det där vardagsrummet. Det är liksom ett jätterum. Massa med fönster i fil. Det är jättevackert ljus där inne. Det är en matsalsbord och så är det liksom sittgrupper. Men vi är extremt lite där inne.
Det är svårt att orientera sig när det är som en fotbollsplan.
Nej, det, jag tror inte att det är det som är grejen. Det är det att människor generellt vill vistas vid spisens härd. Som i alla tider.
Eller tvns här.
Ja, och tvn och spisen. Men grejen är den att här har jag dragit slutsatsen att spisens härd har större dragningskraft än tvn. Därför att vi har ingen tv i det här stora vardagsrummet.
Nej, det har
inte. Aldrig haft. Vi har en, liksom, en öppen spis och vi har nu den här lilla konstiga pantryhörnan. Och vi är där hela tiden. Och det har liksom skett underverk med mina barn. Helt plötsligt spelar de schack medan jag står och då lagar någon konstig nudelsoppa på, som serveras i plasttallrikar. Vi har ingen diskmaskin, vi har ingenstans att diska. Vi har
men vad då är det som en liten kokplatta med två plattor?
Ja, men vi har liksom, du vet vi vårt stora matsalsbord. Ja. där inne har vi liksom satt upp en bänk där vi har en mikro, vi har två såna här små plattor, vi har ett kylskåp och en liten frys. Och så, ja, där får vi liksom äta på, vi har ju ingen diskmaskin, vi har ju, vatten får vi ta från ett utav badrummen liksom, så det går inte att diska.
Smälta snö ner i munnen.
Nej, men det här är ju så här, barnen tycker att det är råmysigt.
Det är klart, bor i en etta bara.
Ja, det är som att man bor i en etta. Det är så överskattat med mycket space.
Rumsindelning.
Barn älskar ju att vara liksom på samma plats bara som den där spisen där det finns massa göttis och massa frukt och massa saker. Så nu har vi alla blivit då schackgalningar.
Jaha.
På en vecka från att vi gjorde den här lilla köksrokaden så är alla i det här vardagsrummet där vi sitter och äter, mumsar, målar. Helt plötsligt bara tog alla fram på det här jättestora matsalsbordet som bara stått ekande tomt. Hur mycket färger, pennor, vi bara målat hur mycket som helst och spelar schack och lyssnar på yogisk musik i högtalare. Det är vårt nya liv. Ja, det är helt sjukt.
Har ni och så svamp snör också?
Man kan tro det, men det gör
ja,
vi
inte.
Men lyssna på mig. Slutsatsen jag drar av detta, det är att det är mycket bra att göra väl, alltså, små förändringar, små fysiska, praktiska förändringar kan leda till så jävla stora upplevelseförändringar.
Fattar.
Alltså bara så här, att möblera om, att flytta på små saker, att ändra på någon liten så här vana kan faktiskt förändra väldigt mycket mer än vad man tror.
Gud,
det är rätt
bizarr.
Spännande tycker jag. Så det har jag funderat mycket över den här veckan. Att liksom, det kanske inte behövs liksom 25 års terapi. Utan ibland är det liksom bara så här, det här att vi måste ändra på någon visuell upplevelse. Mm. Eller en, så våga göra mer.
Raka av dig skägget.
Ja, raka av dig skägget. Klippa av håret. Liksom...
Jag fattar vad du menar, att det känns som att man liksom får in frisk luft.
Ja, det bara liksom var ett rum som bytte plats på något sätt. Mm. Och helt plötsligt så började vi förändra våra relationsmönster väldigt mycket. Och börja göra saker på ett annat sätt. Liksom. Jättespännande tycker jag.
Lösningen på allt i mänsklighetens historia. Så vi sparar så många miljarder till the government.
Det är bara, du flyttar bara spisen in till vardagsrummet. Så blir
gud, vad intressant. Alltså, jag måste bara tänka om jag liksom...
Om du har varit med någon liknande. Nej, men det är väl därför tror jag, älskling, som vi har en förbläss för att resa. Alltså det är samma effekt man uppnår faktiskt med sina barn där också.
Mm.
Att man plockar bort den där liksom... magnetiska tvn eller dataskärmen och sen så börjar vi se andra vyer och vi liksom får äta andra smaker. Det fångar vår uppmärksamhet och gör oss mer närvarande i nuet på något sätt.
Men jag kommer ihåg när jag och Nanook köpte den här bajsbruna husbilen som vi hade en sommar. Sen skulle vi ta med den till stan och urartade allt med p-böter och allting. Men att man bara hade sitt hem i den där husbussen.
Mm.
Och så kunde det vara en sån gammal klassisk 70-talare som man kunde så här buffa upp den, så blev det som en litet tält där uppe.
Ja.
Och bara där för barnen att man liksom där bak kunde bädda in och där kunde de sitta liksom och spela och ha gosedjur och så här. Hur snabbt, som du säger, vi formaterade om, grilla, diska, hålla på och så här, fixa med gräsmattan, åka på utflykter till att så här, nu är vi bara här. Så det är väldigt intressant faktiskt.
Mm.
Husbil alltså.
Don't go there, don't go there. För jag vet också att du vill säga, jag måste bara flytta till något större. Jag måste bara ha space. Men jag tror egentligen inte att det är du som vill ha space. Det har varit dina karar som plötsligt vill ha space.
De vill komma bort från mig.
De vill komma
från mig och barnen. Ja hörni, nu ska vi gå på bokrelease. Med,
eller inte bok, vi ska gå på signering. Ja, vi ska ju nu ta vårt pick och pack och gå upp till Mondials förlag på Malmskensgatan för att in real life få möta vår stora idol, Nicole Perra. Förstår? Och vi får väl se om vi får några kloka ord med henne.
Ja, och det är så till och med så stort att min son Ossian hela vägen från Bali är så här, har du sett att hon är i stan, mamma? Det är stort.
Det är det.
Tack för att ni lyssnar. Puss och kram.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.